With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Sällan eller knappast aldrig har väl i det närmaste en hel travnation stått bakom en och samma person på det sätt som vi upplevde under en halvmulen sommardag i juli förra året. När Sam Summit till sist närmast defilerade hem storchampionatet på Axevalla. Veijo Heiskanen är gäst i veckans Varvet runt. Vi pratar såklart mycket om det turbulenta 2015 och de detaljer som mycket låg till grund för det monumentala stöd han fick den där dagen. Vi berör hans vemod, hans upp- och nerkarriär i stort, hur han växte upp i finska Kuopio. Länge kräktes varje gång det var travtävlingar för att han var så nervös. Och saknaden efter bästa vännen Kulan, Torbjörn Karlsson, som försvann ifrån oss förra året. Utöver det att jag är lite dåligt påläst kring när Veijo körde sitt första Prix d'Amérique så droppas det också en del namn som kanske kräver lite förtydligande. Bernt är såklart Bernt Denberger i Staldenko i och runt det samarbete som bröts förra året. Börje BS är travtränaren Börje BS Johansson i Kalmar. Och Kulan är som sagt Veijos följeslagare och vän genom många år, Torbjörn Karlsson. Jag tror att det ska vara allt som det finns någon otydlighet kring. Och så kommer jag och Veijo gemensamt fram till en ny loppidé. Och en sån sak. Här är det 17:e avsnittet av Varvet runt i samarbete med V75-guiden och spelarservice. Veijo Heiskanen. Jaha, men här sitter jag ute på Baltorp i Mölndal med Veijo Heiskanen.
Det är här du bedriver alltid travtränaren nu.
Ja, det stämmer bra. Att jag har haft det här stället i drygt 20 år nu. Jag har alltid trivs bra, att träningsmöjligheterna är bra och nära allt. Jag är väldigt nöjd anledning.
Mm. Men det är, ni ska på ett möte idag, hörde jag, att det ligger lite pyt till.
Ja, det var äntligen redan nu 2015 att då gick det, hyresavtalet gick ut. Men idag har vi någon sån lite informationsmöte att vad det händer nu i framtiden.
Ja, vad tror du?
Och som det verkar alla inblandade, det är inte många säkert som vet exakt hur det blir, men det verkar att det ska vara i alla fall några år till, att det inte nu i närmaste åren skulle inte hända någonting. Att jag hoppas på att tro att de har rätt.
Vad är det som ska hända annars? Som ska vara här? Om inte
ja, jag vet inte. Jag har inte i alla fall något ställe att jag ska ta mig till.
Nej.
Att det blir svårt sen, att vad ska man göra sen?
Mm. Hur är läget annars?
Jo tack, det är bra. Hästarna springer bra och jag mår rätt så bra, att jag har inte så mycket att klaga över. Att det trodde man inte, att den här höga åldern som jag håller på och så länge hållit på, att ha fortfarande förtroende och att ha haft så bra material nu sista åren. Att, och det piggar upp i alla fall.
Mm. Är du nöjd med säsongsstarten?
Ja, väldigt nöjd. Att det var lite svårt i vintras nu, träningsförhållandena. Att då var jag lite deppig och lite sånt. Men nu är det vår igen, att nu ser vi framåt. Att nu är det gått att träna som jag själv vill. Att jag tror att resultatet borde bli ännu bättre.
Ja, du har tagit 3 V75-segrar redan i år, va?
Ja, och 4:e där i Norge, men det räknas inte det här. De stora loppen har jag haft turen med mig faktiskt.
35 hästar i träning och så. Ja. Vad känner du med ditt stall? Är det där du vill ligga ungefär?
Träna har jag kunnat säkert mycket mer, men sen är det när man måste tävla också. Att det är det som det här åldern, det är, när man själv måste transportera och allt, att det är så mycket jobb att det sliter mig mest, tycker jag. Att det är nog rätt så lagom min del, att det orkar jag hänga på.
Mm. Det är ju svårt att vara något annat än nyfiken på hur läget är med som Summit.
Ja, hon har varit nu drygt vecka här hemma på Baltorp, som hon kanske trivs allra mest. Allt hästen ser jättefin ut. Att, hon har växt höjden och bredden. Hon ser ut som en, jag vet inte vad, men hon är väldigt bra skick för det.
Vad har hon varit under under vintern.
Ja, hon har varit hos ägaren på Gotland och de har verkligen tagit väl hand om hästen.
För hon fick en skada i hösten.
Ja, ja, hon hade lite problem hela året i framknäna. Sen hon blev opererat dem och sen hon har fått sån vila som hoppas och tror att det räcker att han har bara gått i hagen över halvår.
Problem hela året? Du menar att hon hade även under tiden?
Ja, det var det. Det var det. Det var hela tiden och det har varit hennes karriär väl lite grann. Att men sen, jag hoppas och tror det brukar sådana här skador när det blir äldre, blir lite stabilare. Att, det är klart, hon måste tåla lite mer träning och lite mer tävling att om man ska nå allra högst upp på toppen.
Men att hon kan prestera så då, med tanke på de bekymren?
Ja, hästen är helt grym. Helt underbar löphäst och lunga och hjärta hon har. Att, det är inte många och samma. Att, hon har bra teknik. Hon har väldigt lätt för sig.
Mm. Vad kan det bli om hon får ordning på?
Oj, om det nu blir så att som vi tror att de knäna stabiliserar sig, att hon tar lite mer träning och sen lite mer kontinuerlig tävling, att jag tror hon är häst till bästa elit. Mm.
Hur krångligt är ett sånt ingrepp i knäna liksom? Någon risk med
nej, det avslag? Är nog, det tycker jag inte att risk är för den saken operationsskull, men det är klart hon har, den svaga punkten är hennes framknä att men det kan man, det är svårt att säga, men det är klart sån här häst man hoppas att, som jag sagt innan, att det blir lite bättre när hon blir äldre, att det blir lite starkare ben.
Mm. Vad är det med hennes, vad är det som gör hennes kapacitet liksom? Vad är det?
Ja, det är tekniken och helst, det är det, hon har väldigt, väldigt lätt för sig. Och sen hon har alltid bra puls och hon är gåvillig. Det är väldigt, väldigt mysig häst. Och nu hon har inte varit i vagn bakom sig nu halvår. Och första gången jag körde, det var precis som att hon hade varit kört hela tiden. Att det är inga, hon vet vad det handlar om när man hon får vagnen på sig.
Mm. Har hon lagt på sig några överflödiga kilon? Eller?
Ja, det har hon. Hon ser väldigt muskulös ut. Och som jag sagt, jag trodde inte att när de är 4 år gamla växer höjden. Men det tycker jag faktiskt när att hon har gjort det. Att jag lägger märke att hon är ännu högre än innan. Att det är, och kroppen är som idrottshäst ska ha i alla fall.
Mm. När kan vi få se henne?
Ja, det är kanske slutet på juni, början på juli. Det är, tanken är så att. Sen hoppningsvis att allt går bra. Jubileumspokalen och stor-SM. Det är
målen.
Ja, och det, sen, och det är klart, jag har varit sugen sen kanske pröva nästa vinter i Frankrike. Om allt går nog som planerat och hästen håller sig någorlunda frisk.
Mm. Och då tänker du på det allra, de allra största loppen?
Ja, det är naturligtvis. Vi måste sikta högt i alla fall. Det är ingen tyder på att det inte skulle gå om hästen bara håller sig frisk.
Och då pratar vi sista söndagen i januari?
Ja, det hade varit den allra roligaste.
Ja. Så pass bra är hon,
tror du? Ja, det är i alla fall jag tror på. Men ja. Ibland, jag har inte alltid rätt jag heller, men än så länge jag ingen tyder på att jag ska ändra uppfattning.
Nej. Spännande i alla fall. Ska vi börja lite från början? Möjligen lite sådär tråkig kronologisk ordning, men vad har du för första minnesbilder från ditt liv?
Ja, det är nu svårt att säga, men jag var väldigt tidigt åldern. Jag var intresserad. Min pappa var amatör. Han hade två olika, han var slaktare och sen han hade lite djurtransporter. Han var väldigt aktiv och flitig man här. Och sen han köpte några hästar såna som inte han själv tog hand om. Att det var kanske 6-7 års ålder då jag väl blev väldigt intresserad att bli häst.
Mm. Ja, du döpt till Veijo Tapani Heiskanen. Har jag läst mig till.
Ja, precis. Det är en rolig historia. Det är en stor fabrik Kuopio, var jag kommer ifrån. vad heter nu, och chefen eller ägaren var, hade också förnamn Veijo, och min pappa tyckte att det var så duktig pojk att, alltså, att hans son skulle heta också så.
Okej, okay. Din pappa heter Jorma.
Jorma, ja.
Just det. Hur amatörtränare var han alltså?
Ja, från början är det, men sen senare åren blev också till hans yrke, men han var nästan 30 år, han var slaktare. Och sen hade han har haft alla möjliga, han har varit höns och grisar, och han har varit prövat på de mesta yrkena som finns. Mm. Men så det var stabil inkomst i alla fall när han var anställd så länge i slakteriet.
Uppvuxen i Kuopio då?
Ja.
Ja. Vad är det för stad?
Ja, det är, nu är det väl större, men den tiden jag bodde var 60 000 invånare. Och det, äntligen, det var riktigt fotbollsstad den tiden, och klart jag var liten, jag hamnade också på fotbollen, och sen och backhoppningen var det andra, att det var liksom sporterna som det andra höll på vinter och det andra på sommaren, att ja, väldigt, nu har det blivit lite sämre idrottsstad, men den tiden det var säkert ändå, det var inte största stad, men det var i alla fall framgångarna, alla de här branscherna, det var tre topp i hela Finland.
Vad heter fotbollslaget då?
Det finns, den tiden när jag växte upp, det var tre lag i högsta divisionen. Det var Kups, KPT och LO. De alla spelade i högsta. Det var otroligt så lite stöd att, och intresset var väldigt, väldigt stort.
Ja, här är det då. Ja. Heta derbyn.
Ja, det var det verkligen.
Ja. Jag höll på något.
Ja, jag spelade Kups. Det var liksom största. Ja. De var lite... De kommer underifrån varandra, men Kups spelar jag själv som knattelag flera år.
Just det. Hur länge spelar du fotboll?
Kanske från 7 till 11, 12. Kanske inte så länge, kanske 10. Ja. Jag började köra hästarna istället på, när jag kom hem från skolan.
Okej, okay. Så du avtog ja. Fotboll?
Ja. Ja.
Men hur mycket var det backhoppning?
Ja, det var det samma där. Att det, och sen jag bodde så krångligt. Mina skidor fick jag byta två gånger i bussar innan jag kom dit. Att, som sagt, min pappa hade så mycket att göra att han inte skjutsade mig. Ja, mamman hade inte körgott och bil hade väl inte heller så. Att jag hade lite backar där hemma som jag kunde träna, men de var så små att det räckte inte till. Att jag var tvungen att åka sen till Puyo, heter den skidanläggningen som är jättestort och fint. Fortfarande hoppar man världskåp där i backhoppning. Men det var väldigt krångligt. Ta sig dit, att det, lite tappade jag intresset sen. Att det var kanske också, kan det vara 12-13 när jag gjorde min sista tävling.
Hur, vilken, vad säger man, storleks...
Ja, det var 50 meters backe. Att 50 meter. De släppte inte oss större backen, det var två back.
Så du har aldrig hoppat...
Inte stora backar, nej. Nej. Nej,
det har jag inte gjort. Om jag skulle komma på någonting som jag inte skulle ge mig på av saker i världen, så är det backhoppning, tror jag.
Det ser, ja, det är tufft. Att det måste vara med, eller börja på tidigt. Att det kan man inte lära sig när man är 12 eller 13 och 15 börjar.
Nej.
Att om man ska hålla på med att det måste man börja med små backarna först, och, som man själv byggt, och bara bli större och större. Annars blir det svårt.
Han börjar inte i 90 meter.
Nej, det gör man inte.
Hur är känslan när man står där? Liksom?
Ja, jag tyckte jättemycket om att hoppa. Det tyckte jag var trevligt. Men som sagt, det var lite för krångligt med. Och sen hästarna tog över. Att när jag kom från skolan sen. Vi hade senare några... Min pappa byggde... Vi hade bara som villa, men där var sån stor tomt att... Började bygga såna, vad heter nu, boxar till hästarna. Att först var det en, och sen kom en häst till, det blev två och tre och fyra. Att jag har aldrig bott i bondgård överhuvudtaget. Att de hästarna som vi hade, de var hemma bara några stycken. Så att,
hur bodde ni alltså?
Det var villa som jag bodde. En mil från centrum i Kuopios. Och sen vi tränade allmänna vägar, att det var... Många gånger tänkte jag att det är klart vinter, det var alltid mörkt när jag kom från skolan den årstiden, och sen bara lite reflex på hästarna och sen ute på vägarna, och det var mycket trafikerat, att det var bara, jag tänkt många gånger efteråt att hur man klarar sig att inte krocka med någon bil, och ibland det var halka, att man kan inte skylla bilisterna heller, att Att, men allt gick bra. Att några var lite rädda för hästen och de hoppade in i dikerna och sånt. Men ja, man alltid klarade sig att inte blev värre skador. Mm.
Hur skulle du beskriva din uppväxt? Var den trygg? Och...
Ja, det var det. Det var riktigt bra. Det hade jag så mycket att göra och allt. Att, det gick bra med det. Det är klart, det var lite speciellt när min pappa märkte att jag var intresserad av hästarna. Och den tiden det var inte professionella travtränare i princip, kanske 2-3 stycken. Att det var, flesta var bönder som hade bondgårdar som drog det och sen hade hästar vid sidan om som tränade hästen. Att, man kunde inte tänka sig att det skulle bli någon yrke, inte till mig heller. Men att man skulle kunna leva med att träna hästar. Det var tider då att det var i princip det var omöjligt.
Mm. Finns det någon travbana ens i Kuopio?
Ja, travbanan var i princip i centrum. Och där var, spelades också inne bland fotbollsplanen som alla, vad heter nu, de här tre lagarna som de spelade i princip hemmamatcherna där.
Okej.
Okay. Att det var anläggningen på fotboll och trav.
Riktig idrotts...
Ja, det kan vara. Ja, det var princip i centrum, kan man säga. Men hästarna, när vi kom hästarna, det var inga stallar. Alla selare hade transporterna och sen hästarna var de bonda transporterna och på gatorna runt kring. Men det gick det med.
Mm. Men var du i skolan?
Det var normal. Att inte nu sån mitt emellan, kan man säga.
Mm.
Och jag klart att jag blev inget speciellt mobbad, men lite konstigt var det att någon människa, det var inte så populärt häst på ett huvudtaget, att det sällan de kallar mig mitt eget namn, de bara alltid heter hästgubben eller hästen eller vad som helst.
Okay. Det var udda liksom? Att...
Ja, visst var det det. Visst var det. Det var kanske enda människa hela skolgången som hade sånt intresse. Att alla kliar sig i huvudet. Vad är det? Varför han är intresserad? Det också. För sig, men jag har varit alltid intresserad av all sport. Att jag har försökt följa med så mycket som möjligt med mig.
Du fick inte med dig några kompisar på tåget?
Nej, det kan man inte säga. Men kompisar jag hade så. Det var inte det. Att, men det var... Det var speciellt, men man vänjer sig det också. Att...
Men du åker längdskidor också, efteråt?
Ja, det hade det fortfarande... jag körde lite grann nordisk kombination. Det var liksom båda delarna gjorde man också. Att först skidåkning och sen var backhoppningarna samma tävling. Att...
Just det.
Men jag var bättre backhoppare än skidåkare. Att...
Åker du längdskidor?
Ja, det har jag gjort, försökt göra så gott det går. Men nu har det varit så dåligt med snö i vintrarna att det inte blivit så mycket av. 3 gånger, eller 4 gånger hade det här vinter. Och sen, men nu jag har jag lite idé nu här våren när jag kommer nu. Har lite, kompis finns lite tid över att jag åker till där Kviberg. Där finns sån inomhus.
Ja,
finns sån anläggningar som jag har varit och kikat på, men jag har inte åkt skidor där än. Men kanske nu några gånger innan sommaren kommer. Jag tänkte jag åka.
Mm. Tränare blev du i början av 80-talet, va?
Ja, det är, nej, kan man säga. Jag gjorde lumpen 78-79 och efter den jag flyttade till, så hade vi lite större stall utanför våra bostad som vi hade lite mer hästar. Och min pappa var också då inblandad. Han ägde några och också tränade lite mer själv också. Men efter lumpen sen när jag flyttade, blev egen tränare kan man säga, när jag flyttade till Tammerfors och travbanan där, Teivo, och där kan man säga att jag liksom blev liksom tränare ändå. Sen jag hade slutat skolan när jag var 15, jag hade inte något annat än kött och tränat hästarna. Men det var liksom familjebas då. Att det var, men då kan man säga att jag tog ansvaret i stallet där 18 boxar hade jag.
Okej. Du gick aldrig gymnasiet?
Nej.
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 Men proffs i Finland, blev du det?
Och den tiden hade ingen licenssystem.
Nej, okej. Okay.
Nej, att man alla kunde göra det om man hade bara hästar.
Mm. Vilka var de stora namnen annars i Finland då?
Ja, Pekka Korpi var det bäst. Och sen Arne Nyman, Tuomo Mäkelä. De var de framgångsrika. Och sen Pekkas far Allan Korpi var också duktig. Och Lauri Malinen, han tävlade den tiden mycket i Sverige och speciellt i Boden. Han var privattränare, en stor hästare i mittenfinna Jyväskylä. Kauko Tikkinen, han hade rätt många, Sasimka och Ramona, och de var såna hästarna man dök i Sverige med.
Hur minns du den första tiden där?
Ja, det var verkligen spännande, och mest konstigt var det vad människan trodde. Det var våra hästar tävlade när jag var kanske 7 till 11, 12 år gammal. Jag var så nervös att jag kunde inte se tävlingar överhuvudtaget. Jag kunde ta mig och åka med kolla tävlingar. Jag spydde och jag mådde skit. Och alla säger att det finns ingen möjlighet att någon, den pojken i alla fall kan någon gång köra häst. Men jag vet inte någonting. Jag var så nervös. Och hästarna, det var sällan som vann. De har inga speciella hästar. De skulle behöva inte vara nervös. Men jag tyckte det var spännande. Jag vet inte vad det var med mig. Men jag var, det hade, tävlingar var liksom riktigt pers för mig.
Det var ett helvete.
Ja, det var inte roligt alls att åka tävlingar. Men ändå, jag ville följa med. Men sen jag kunde inte liksom följa. Jag var helt borta.
Hur länge har det i sig?
Nå, det håller jag. 3, 4, 5 år var det säkert. Att det var pina för mig. Ja. Men ändå, jag kunde inte vara borta.
Nej.
Sen det gick något vis över, och sen jag började köra mer och mer, och sen, men det gick inte speciellt bra med från början när jag körde, och det, för sig hästarna var inte bra heller, men jag tänkte det här går inte, att jag vinner aldrig. Jag kommer inte ihåg hur man löp, har jag kört, det gick inte alls. Och sen jag tänkte, min pappa hade ägt en konghäst som hette Pan Pride, och det här min, vad heter nu, min kompis far hade, vad heter han, köpt den, och den hade haft säkert om ett, två år. Men jag tänkte, jag ringer till honom och frågar, kan jag inte låna att jag vinner i alla fall en gång? Kan jag inte låna hästen att jag kör, det var snabbloppshäst, att snabbloppen i Kåby och min hemmabana. Han sa, okej, du får köra hästen, men du får hämta den själv. Och sen, jag hade ingen körkort, det var så, jag var 16 år då. Och jag hade en kompis som ville låna bil och hämta hästen. Det var 15 mil enkel väg, och vad hette nu? Och jag vann. Jag tänkte, nu har jag i alla fall vunnit en gång.
Nu kan
du lägga av. Inte lägga, men jag tänkte att så dålig kan det inte vara att i alla fall kunde vinna med det. Och sen
många loppar körde, du kört då?
Jag kommer inte ihåg, men jag hade kört rätt så många, och det var inget höjdare alls, tycker jag inte. Men det var snällt av min kompis, och då fick man självförtroende att jag kunde vinna med.
Ja, en viktig händelse.
Det var det verkligen, det glömmer jag aldrig, och det var snällt av honom, han är fortfarande min bästa kompis. Så.
Men sen kör du alltså Prix d'Amérique redan 1983?
Nej, 1979, Uneboy.
Körde du 79 Prix d'Amérique?
Ja, jag var 19 år.
Shit, jag trodde du var, för jag blev fascinerad av att du var 24. Att du var...
Nej, jag var 19, Uneboy körde jag. Och det var lite speciellt, jag låg i lumpen då, men jag fick ledigt för lumpen att jag var med hästen där nästan en månad i Krobboa. Ja, han var med i Brie de Belle Chic, men där krockade, men han gick rätt så bra, han var 6 eller 7, och jag hade bara lite strulig. En häst gick omkull och sista sväng, och jag fick köra över den något vis, men jag ramlade inte av vagnen, och hästen gick rätt så bra. Men sen Prix d'Amérique starten, ja, först jag tog omstart, och den här, ingen annan, det var första gången det var omstart i Prix d'Amériques historia. Och där jag fick åka till, eller gå till kommissarien efter loppet, och de var tokiga på mig. Precis galna var det på mig, att jag hade tagit, det var sån stor, eller tjock startband som jag körde igenom. Men min häst var så speciellt att han hade hoppat till elden om han hade bara liksom, att, och jag spetsade. Sen det blev omstarten, och jag spetsade den också. Och sen jag släppte till Charm Assedal. Och men där i nedförsbacke, han hade lite problem med Underborg hela tiden. Alltid travet, men det var mycket värre nedförsbacke som det är nu. Att han tog bara några galoppsteg där, och de diskade direkt. Det var inte så vant att ha så mycket eller utländska hästar, speciellt först finsk häst.
Nej.
Att jag blev diskad, att det blev galet. Men hästen var så bra, inte vunnit någon Prix d'Amérique, men kunnat tjäna pengar om han inte blivit diskad. Jag kände redan Prix de Belle Chic att hästen duger, att de är inte mycket, mycket bättre än han var.
Jag var dåligt påläst, för jag trodde det var 83 där med Kristin Patrick.
Nej, så var 79 första gången.
På den tiden?
Ja, jag var hästskötare och allt den tiden, det var...
Men när var 19 år i Prix d'Amérique på den tiden, det måste vara ett häpnadsväckande ung.
Ja, det vet jag, inte kanske nu de här... Dubois släktingar kanske kan vara yngre, men jag tror inte det många varit yngre i alla fall.
Så från att jag har spytt på väg till tävlingen att jag kör på inom riktigt,
ja, som 19 precis. År. Ja, precis. Det tog inte så många år.
Nej.
Ja, det är konstigt här livet, måste man säga. Att man kan ändra sig i alla fall.
Ja. Men hur sågs du där i Finland på den tiden? Var du, såg du som ett, liksom ett löfte tidigt?
Ja, det var det. Att, ja, det kan man nog säga. Att sen jag tror 16, sen jag började vinna lopp som 17-åring, det gick rätt så bra. Och sen jag fick vi... Jag hade så tur. Jag hade två fiskermän avkommande. Just det här Uneboy och sen Vövkligå. Och de var helt årgångstopp. Ändå med danska hästarna, men de fick tävla årgångsloppen i Finland. Och de var helt outstanding, kan man säga.
Vilka vann, lopp vann du då? Alltså...
Uneboy vann dansk mästerskap. Han var dansk mästerskap för femåringar. Och sen det här Vövkligå, det var aldrig... Valla har varit tvåa och trea. Jubileumspokal en gång har varit tvåa. Men jag tror tillsammans de vann jag säkert 60-70 lopp. Gjorde de. Att de var helt makalösa. Och, ja, det var lite utskrattade. Fischermahästarna hade sämsta rykte här. De gick inte ett hammarslag i Sverige. Och sen hästen blev avlösnings i Danmark. Och jag fick de två bästa. Och billiga hästar var att köpa och de två bästa, och de var jättenära släktingar med varandra också, att de var samtidigt när mamman och dotter hade bedäckt Fischermann, att de var, men de var helt olika hästar, men båda sprang och var jättebra.
Ja, och sen så som sagt Kiss and Patrick 83 där och som vann lotterien också samma år.
Ja.
Och det största segern så långt.
Ja, det var det. Det var det.
Minns du
den? Och så är det 79, jag vann danska derbyt, vann jag med Brilliant Hall. Ja, det var speciellt. Året innan han var med i kriteriet, men han blev halt efter värmningen, jag fick stryka. Ja, det var långvikt, det var en veckas resa och dålig bil hade jag dit och kom inte till start. Men det var starkt att komma tillbaka året efter och då vann han derbyt.
Hur minns du lotterien då?
Det minns jag inte så noga, men förmodligen. Jag körde ledningen bara hit. Enda som jag kommer ihåg att jag hade beställt Håkan Wallner kom dit. Han körde väl Evita.
Just det.
På Broline där. Att jag hade beställt jättefin, målat i, lackat i USA, jättefin. Men jag körde bara försök till finalen i den hjälmen. Och sen i vinnarcirkeln, jag blev av stulen klockorna och handskarna och piskarna och hjälmen. Att jag körde bara det fina. Fina det rätta mig mest, hjälmen var så fin att jag körde bara två lopp med den.
Okej. Vad var det för motiv?
Åh, det kommer inte med ett nytt värde tycker jag. Men det finns säkert bilder någonstans.
Just det.
Men Håkan Walden hade hjälpt med hjälmen, att han fixade det. Jag hade med sig till Neapel sen när han kom direkt från Amerika.
Och det är galna napoletaner som
Ja, precis. Det var sån galabrik efter finalen att det gick inte att hålla reda på. Det tur att bara dressen blev kvar, att inte de rev av det också.
Ja, sen just det. De flesta i Sverige minns ju Elitloppet 85 också som Meadow Roads vinst under en fantastisk sommardag på Solvalla. Ja. Du var ju knappt slagen.
Ja, det var inte långt bort där. Det måste man säga att det var. Nej, det gick inte. Jag har nu kollat nu faktiskt inte så länge sedan jag har kollat. Jag skyllde på att jag var lite passiv i första svängen att jag förlorade loppet där. Men äntligen nu har jag kollat det här, det gick inte att göra annorlunda. Att den andra var bara lite bättre, att jag kunde skylla på min styrning med. Det var helt fantastiskt.
Vad vann han för lopp, Rosalind Sky?
Utomlands vann han väl inte så mycket, men i Finland vann de, det var nära helg. Den tiden som man fick storlopp, det var nästan varje helg. Och speciellt de lite längre loppen, Toppsteger i Åby som var en tid, det vann han. Och överallt de här längre loppen, han var helt outstanding. Äntligen, han var inte så bra 1600, han var mer stark än snabbt.
Du hade rykt på Meadow Road i finalen, va?
Ja. Men det tänkte jag där på att första svängen, att jag var lite passiv där. Men nej, det gick sen när han kollade. Det var helt okej körning, det kunde inte man skylla på.
Ja. Men du velade sånt gamla lopp länge liksom?
Ja, det gjorde jag när jag var ung och rätt så mycket, men nu försöker jag glömma så fort som möjligt att det hjälper inte så mycket älta, men det är klart man är inte mer en människa att man rätar på sig när man fattar på en sekund när händelsen har varit att nu är det här blir galet att är det.
Har du något speciellt lopp i övrigt så här, som du älter?
Nej, nu har jag nog faktiskt glömt de flesta att jag kommit på nu. Något sånt speciellt. Men ett lopp som jag kommer ihåg som jag har kört så bra att och vann jättestor odds, det var kallblodsloppet i jättelänge sedan. Jag hade en jätteduktig kallblodshäst som hette Postinate i träning och hon var en av de bättre märrarna var det. Men sen det var slutet på säsongen var 4 kilometers lopp och hon var lite distansvag att hon ibland orkar hon inte ens 2 varv riktigt. Och jag anmälde och de alla sa att du är galen, anmäla märren nu 4 kilometers lopp. Men det var alla hingstarna var de bästa hästarna var med. Det är konstigt, jag vet inte varför all. Och det var såna efter första var det var etapriser som Vasaloppet. Det var efter varje varv vad heter nu fick extra pengar om man var först i mål. Och det är klart det blev speciellt körning. Det var jättespännande lopp. Och jag tänkte jag skita i de här vad heter nu etappriserna. Jag hade kunnat vinna säkert 2 första. Men jag tänkte nu kör jag för seger. Jag körde så jämfart och sen jag märkte i sista sväng när vi kom i sista sväng att nu är de möra när de har kört de här etapperna innan. Och jag blåste förbi allihopa. 38 vinnare också. Det var stor lopp den tiden att, och så hon slog alla bästa hingstarna med.
Vilket år är det här?
78, 79 kan det ha varit, eller 80, någonting sånt.
Jag vet inte om jag har talat om etapppris.
Nej, men det var, jag tror inte jag hade kört före eller efter.
Men
det var faktiskt konstigt att ingen som har kommit på. Nej. Det var spännande lopp och så, det var så bästa hästarna var kallblodshästarna. Att det var speciellt köra. Men jag tänkte jag håller mig kall att jag kör bara så jämnt som möjligt. Att, det var jag imponerat min styrning. Det är det kanske bästa styrningen som jag har kört hela mitt liv. Att vinna med den hästen och den distansen och allt. Att, ja. Det var faktiskt bra gjort.
För de kan ju vara lite intetsägande, de här 4 kilometer.
Ja. Det var faktiskt ett trevligt lopp att köra och säkert publiken säger att konstigt att ingen som har tagit efter den.
Faktiskt.
Ja, men annars det är ingen 4000 meters lopp om det inte är etappriser. De kanske sakta första 2000 oftast brukar vara så att det hade varit mer spännande faktiskt.
Ja, här har vi något.
Ja, det har vi. Det har vi.
Ja, när blev flytten sen till Sverige?
Jag var där sen 79 till 81, jag var Tammerfors. Och sen, jag blev här andra året, Jorma Konti, jag var champion på vad heter nu, Tammerforsbana. Men första året, när jag sen var hela året, då blev jag champion. Jag slog Jorma i antal segrar. Det är klart att jag hade lite större material, men min pappa hade hästar där för Kåby och var jag kom. Vi kunde byta lite hästar och att jag hade bra material. Men jag körde bra också faktiskt. Det funkar bra. Men sen det var 81, jag flyttade till Jägersro. Det var 1980 jag hade en häst som hette Clayt Poy. Startade och Müllersmeetinget, 4-åringsloppet. Jag vet inte vad jag tänkte. Jag har alltid berömt svensk travsport att jag har första gången jag var i Solvalla 1967 kolla tävlingar och sen trav- och galopprunden jag har fått fick jag kan det vara 69 eller 70 att jag har läst allt från så noga som kan man nu läsa med min språkkunskap och alla resultaten och allt jag väldigt intresserad. Jag gick till Claes Ahlström var sportchef på Jägersro. Och min kompis var tolk som hade kört hästen dit och jag knackade på och sa att jag hade kunnat vara intresserad att bli tränare här. Och han visste inte riktigt säkert vem jag var med. Men han tog reda på och sen de började hålla kontakten och sen jag slutet på 81 och hösten på 81 då flyttade jag. Jag skulle flyttat lite innan men jag blev skadad tror jag på sommaren då när den sidostången gick här där ljumsken och att jag var sjukskriven så pass länge jag dröjde lite grann men sen åkte jag hade 2 hästar med mig när jag kom till Jägersro, Dagabo Holmbo och Enrico Frost. Okay. Och det var danska hästar. Sen började det där och den började rulla på rätt så snabbt. Jag vann första, första loppet jag körde, den där Gabbe Holmbode vann på Jägers direkt.
Har du ställt i ordning ordentligt?
Det var det. Men hon var rätt så bra häst. Hon var jätteduktig dansmare efter fanshot. Det var inte så konstigt, men alla vet det inte alltid lätt vinna ändå. Man är ställt i ordning och man får inte köra själv. Det är lite konkurrens med också.
Då tampades du med Bo William Takt
och Johnny och... Ja. Och vad heter nu? Jag glömmer det aldrig. Ulf Nordin sa till mig att först var det fyra korbi som körde mot dig. Och nu åker du till Jägersro och tre takter. Att det är alltid något att det är någon släkt som försöker köra mot mig.
Just det.
Men... Och ibland blev det så också. Men jag tänkte att jag måste träna bättre, att de orkar springa. Att de får köra lite grann mot mig också. Det var inte så farligt. Men alltid när det är så många hästar i samma stall, det blir den feelingen att nu de... Att det var inte nu så elakt menat, men så var det. Men Ulf Nordin sa alltid, hur du tänkte nu att det är lika många nästan takter som heter korpi i Finland.
När du väl slapp korpi så...
Ja, det kommer en annan släkt som var...
Just det.
Att det var inte ganska så smart precis Jägersro, men så blev det.
Men hade du läst svenska i skolan så att du kunde...
Ja, lite grann, men jag var väldigt dålig. Jag hade faktiskt, det måste jag knälla skolan, vi hade dålig svensklärare många år. Att det gick inte att lära sig någonting. Det var så dåligt, det var så stökigt i hennes lektionerna att det gick inte att lära sig. Att det kostade 2-3 timmar. Jag hade kunnat bättre, men jag lärde mig inte någonting. Hon fick aldrig ordning på klassen. Att det var lite synd faktiskt, den. Men nu det spelar ingen roll mer.
Du lärde dig
så småningom.
Och sen blev det större och större.
Ja, sen jag hade hästar på banan. Och sen jag hade sen som en ny Luddesgård. Där hade jag också säkert 30-40 hästar sen som det var som mest.
I Vomb?
Ja, Vomb, ja. Och den tiden redan, det var bra träningskamp, att hästarna gick jättebra därifrån. Och sen, inte så konstigt, Ludde har gjort den ännu 10 gånger finare, att hästarna verkligen trivs bra.
Varför flyttade du till Kalmar sen då?
Nej, det bara blev så att det gick jättebra sportsligt och jag har en... Person som skötte allt, liksom, faktureringar och allt vad det nu ingav, trattränare. Jag bara körde och det var jättebra inkomster. Men sen blev det så, började leverantören ringa till mig att jag inte betalt räkning. Jag tänkte, vad är det här för någonting? Sen det kom fram till att den här personen hade lite spelproblem och han hade tillgång allt min... Mina bankkonto. Han hade lånat väl lite för mycket och det räckte inte ens mina räkningar och skatterna. Allt blev, och det gick snabbt. Jag hade ingen koll på det. Det är klart man skulle ha haft, men jag var så uppe i och jag var för godtrogen att någon skulle... Ja, naturligtvis när man ska... Och det gick så jättebra. Jag körde Keystone Battery och Sunwave också. Att ingångsterna var ingen fel på mig. Men pengarna räckte inte till. Och sen jag var tvungen att göra pension i konkurs. Och det var jobbigt. Det var jobbigaste tid. Och jag var tvungen att flytta till Finland tillbaka. Och samma Tammerfors och bana. Och sen höll på att köra lite och träna lite. Och allt med det. Klart, det är tungt att gå upp när det är 500 000 back varje morgon. När det vaknar ögonen. Jag tänkte att jag kan aldrig betala de här. Att man får leva... minimumlöner hela sitt liv, att inte, och det var ting så många år att det var riktigt tungt.
Jag kunde inte anmäla honom.
Ja, och sen kom vi väl något överens. Det var min släktingar där i Skåne, eller min flickväns föräldrarna som kollade, om de märkte direkt att det här är helt galet, att det var uttag sådana som fanns inget, att det var så. Men jag hade, vad det hjälpte det, det är jag som har ansvaret i alla fall. Att. Ja. Sen, jag kämpade rätt så bra. Jag körde lite catsdriver också den tiden. Det var en av de första som hade, jag hade inte sett så många hästar i träning. Jag körde bara. Och det var kanske min första hela Norden kanske som jag var som bara, eller i alla fall en av de första som bara körde ett tag.
Just det.
Men sen det blev så lyckligt att Sen ringa 1987 Magnus Sangren till mig och frågade, han hade blivit sjuk det och vevan precis fick hjärnblödning och sånt, att han kunde inte, och jag vet inte hur det gick till, men han ringde till mig och hade intresserat att jobba åt honom. Jag sa bara en gång att det blev jag jätteglad att jag blev tillfrågad, och sen jag flyttade till Magnus och där jobbade jag väl 3-4 år i alla fall.
Just det.
Att det var en av bättre tider i mitt liv. Jag hade lägenhet, bil och bra häst att köra och inga bekymmer. Det var bra tid i mitt liv i alla fall. Att jag inte behövde oroa mig hela tiden.
Men Magnus stod som tränare fortfarande?
Ja, på dem, så. Ja. Sen vad heter nu? Sen Magnus hade en hästägare som hette Kent Krona. Och han sa att ska vi inte göra något ordning på det här, din skuld där? Och han kontakte, vad heter nu, Kronofogden och allt, och vi kom typ som skuldsanering, och sen Magnus hjälpte mig banklån och allt, och att det var så skönt att utan honom, jag vet inte hur det hade gått, att det var bara slump det också att Kent Krona tog tag i att jag fick, att man kom lite på fötter igen, att det är roligare att jobba när i alla fall mindre skulder.
Minus, hur lång tid tog det?
Och sen, de var jätteschyssta kronofogden och vi förhandlade så bra det som möjligt, och sen, jag kunde inte få banklån heller när jag var, men de hjälpte mig, Magnus, och hjälpte mig lånen att jag kunde betala.
Just det.
Som vi kom överens till. Och sen började det rulla på igen, att man blev lite gladare i humöret och att man inte tänkt på det. 4 år var jag väl, Magnus, och sen han hade så lite hästar och äntligen han kunde inte, jag vet inte varför han blev av hästar, och sen han hade inte råd här med riktigt, och jag tänkte jag beröva väl fråga att om jag får stall i Kalmartravet, och då fick jag in de gästallena de kunde, och sen har vi några hästar och det gick hyggligt då, och det blev bara bättre hästar, och jag körde lite Kastravel också rätt så bra, att det gick helt okej. Och sen 1994 då kontaktade Greger Söderberg här från Åbytravet och om jag hade kunnat vara intresserad att flytta hit. Och det var den vevan att Olle skulle här lite minska här. Jag tänkte annars är man chanslös, att man kan inte bli någonting om Olle går upp här, att det blir svårt. Men den vevan precis, han håller på att flytta till Värmland och sånt. Och sen jag kom här och tittade och sen bestämmer jag mig att jag prövar det här nu, den sista chansen. Jag i alla fall var, hur gammal var jag? 35. Att nu det måste man pröva nu. Det visste jag att kunskapen har jag, att jag får hästarna nog i alla fall springa så bra. Att om jag bara lite material och lite flyt som jag har haft oftast nästan hela tiden i mitt liv. Att jag kommit till rätta människorna och rätta hästarna. Och sen jag flyttade hit, jag hade några hästar hade jag med mig. Och sen det gick, de gick rätt så bra direkt. Och sen det bara öka hästarna och kom mer och mer och bättre. Och sen det var 99 var sen första gången champion på. Och det var rätt så fort med 3-4 hästar som jag hade när jag kom hit. Att
just det.
Kunna vinna championat.
Verkligen. Vad skulle du säga? Du säger att du har någonting och lite blygsamt kanske säger att du har haft en del flyt och sådär, men du måste ju ha någonting. Vad
är det? Ja, det är klart. Jag måste ha fallenhet i det här.
Ja.
Ja, det måste det. Det kan man inte komma under. Att det, jag kan läsa hästen och vet deras tankesätt oftast. Och de vill springa när jag kör dem. Det måste man säga.
Vad är din träningsfilosofi skulle du säga?
Så enkelt som möjligt, mycket mat och mycket träning och vad heter det nu, att när de körs, de körs, och sen de får vila någon extra dag kanske, så om de har gått hårdare träningspass, men det är inga hemligheter så, men så har det alltid varit att det funkar i alla fall för mig. Men jag vet inte, det är någon gång kopiera det, men ja, Lodde är i alla fall mest kända som har jobbat med mig och jobbat åt mig. Att han har i alla fall nappat på, det är jag säker på, utan man kanske inte är känd.
Nej, men utifrån har man alltid haft en bild av att du tränar, ja, dina hästar orkar liksom springa, så kan man väl säga.
Ja, det gör de att Men som sagt, det är inget speciellt hemligt. De får träna. Ja, det är rätt så varje det här. Så bara träna på det. Ja, ibland kan de ta sanden och ibland lite backen och ibland på rakan. Och att jag försöker variera att lite olika typ träningspass varje gång. Mm.
Skulle du säga att du tränar hårt?
Ja, det gör jag. Det gör jag. Det måste jag säga. Att jag har inte varit så mycket annanstans. Jag har liksom själv rätt princip. Princip att jag har inte varit så många städer att kolla vad de andra gör. Att jag kör mitt race och nu har jag blivit så gammal att nu det går inte ändra. Att jag försöker så gott att göra i alla fall. Men det vet jag att hästarna får chansen och jag är sån envis liksom häst att jag försöker göra allt. Ingen som kan säga att jag inte har varit mitt bästa att få hästen springa. Att det är jag i alla fall stolt med att ingen kommer säga att du gjorde inte så och så. Men jag har i alla fall försöka göra mer än jag kan. Ibland hade jag kunnat ge upp lite tidigare, men jag ger inte jag första daget.
Hur mycket fingertoppslir ligger det liksom i att känna var gränsen går?
Ja, det är nog kanske en av de starkaste som jag har. Att jag har bra feeling att hur ska det gå till.
När känner man att nu måste jag bromsa här, att nu kan jag inte träna hårdare? Eller vad man ska säga.
Ja, det är svårt att säga det exakt hur det är. Men sån feeling har jag. Då brukar jag ändra. Då kanske gå på rakan sen eller något annat. Och gå kanske i hagen några extra. Och sen pröva väl något annat.
Mm. Tränar dina hästar längre tid än annars?
Nej, det tror jag inte. Då, som jag har hört att hur många de kan vara timme skärt. Mina genomsnitt är de ute 50 minuter ungefär.
Mm. Och då får de jobba hela tiden?
Ja, liksom. Precis.
Mm. Just det. Och så tränar de hur många gånger i veckan?
Ja, det är också lite för hästighet, men i princip två gånger i veckan.
Inte mer?
Och sen,
då,
nej. Ja, men sen vissa hästar joggar kanske en dag eller två dagar. Såna som, man måste kolla hästen att hur den är mår, att hur det är hållet och allt. Att vissa behöver, eller att gå, det vill jag inte köra om de tappar lite vikt. Att då långsamkörningar, då får de stå över att det gäller att kolla att de är bra, det är det viktigaste.
Mm. Du säger att du körde din stil som du har gjort. Tar du till dig några nya influenser?
Ja, det har jag hört. Ja, det kan man nog säga. Det jag lyssnar på er, men man måste själv ha självförtroende att man hör rätt, ja. Tycker jag.
Har du någon upptäckt sådär de sista åren som du har tagit till dig?
Ja, det är klart att Åkes, när han körde i sanden, att det gjorde jag sen när de byggde sandbana, att det har jag liksom, kan man säga att jag, det är klart att det var svårt att köra sanden när man inte fanns sån mjuk sand, men i alla fall det blev, de byggde här, att det utnyttjar jag rätt så mycket.
Har du någon sån där riktig tankeställare i karriären att när du minns, som du minns liksom när du kom på att det är så här man ska göra, eller att det är så här man inte ska göra?
Ja, det är klart kanske det början på karriären. Det till och med märkte att då jag var lite ambitiös. Att jag tror största felet alla har att de tränar för mycket. Att det blir för bra. Att hästen är inte som människokropp. Det är helt annorlunda. Att den kan inte ta sig emot sån träning och såna mängder sån. Och därför det är många humanidrottare har försökt träna hästar, att det är inte många som har lyckats, att det, och det jag tror helt säkert beror på det att det blir för mycket, att de är för ambitiösa.
Mm. Det var lite ungdomlig iver där i början.
Ja, exakt med det. Och speciellt när jag var där i Paris och jag hade bara en häst att sköta och sådana fina träningsbanor hade, att då den Unoboy som jag var första gången, att det körde jag för mycket, att den tappade formen sen efter den resan, att det, man var helt till sig när man såg de banorna och bara en häst och jag körde för mycket.
Ja, du trodde det var bygga och bygga.
Ja, jag trodde att enkelt hade varit kunna träna hästarna i skift om det bara det som man gjorde. Vem kör mest eller vinner mest? Så enkelt är det inte.
Hästkar är ju ett begrepp som nämns i, ja, sådana som kan häst, du verkligen kan den här sporten liksom. Jag tror att många tycker att du är en av dem. Hur ser du på det?
Ja, det är det. Jag tror att jag är smickrat att många som tycker det. Att, men som jag sa innan, att det är, jag har i alla fall varit så engagerad i det här sporten så länge och börjat så tidigt att, att man hade, borde varit helt korkat om man inte lärt sig någonting att, hur det fungerar.
Många är oroliga för att den här sorten hästmänniskor, om vi säger så, är lite på väg att tappas på sikt. Vad är din bild av?
Ja, det kan vara lite det. De här skolorna, de har säkert bra att de kan ekonomi och de här bitarna som bättre för dem att göra. Det är för sig bra, men hade det varit bättre att de hade varit med i teorin och allt, att inte bara det. Inte bara ekonomiska biten, att sen de hade kanske varit mer jobbat tränarna och lärt sig den vägen att det är inte, man blir inte travtränare om man kan fakturera och kolla det, att det behövs så mycket annat.
Mm. Är det för kort tid hos travtränare innan man går skolan?
Det kan jag tänka mig så. Men nu har jag sett faktiskt det är rätt så många. Och det är klart, det är många, körningen är roligt, det förstår man och så, men de här nu som går bra, de unga killarna, det klärt jag mig verkligen. Och att, men jag tror de tar åt sig allt, att de har öppna ögonen, att de säger att jag, så jätteorolig är jag inte, men jag tror det kommer. Men det är svårt, liksom alla sporterna är svårt. Eller komma fram till toppen, men hästsporten, att de i princip måste för det rätt familjen och allt förutsättningar. Det kan finnas hur många som helst duktiga människor där på gatan som aldrig får chansen hur hon kämpar och sånt. Att det är lite tråkigt, men jag vet inte vad ska det, hur ska det gå till att de bästa, duktigaste hästkarlarna kommit i branschen. Det kanske, jag har många gånger tänkt att som vi äldre, att vi ska kanske hålla på för länge, att det är bättre ge plats till de unga killarna, att det hade blivit bättre omsättning och bättre intresse överhuvudtaget. Att...
Ja, travsporten är ganska unik på det sättet, att det är väldigt långa, det är livslånga karriärer.
Precis, och det är också unikt att det är så svårt att komma in, hur intresserad och hur duktig kan det vara, men om det inte, den busselbiten att få rätta hästarna och rätta människor, det är omöjligt.
Har du någon tanke om hur vi ska göra här? Liksom?
Jag vet inte. Kanske att vi äldre skulle hoppa av sidan tidigare. Att det hade väckt intresse. Och...
Någon åldersgräns?
Precis, men äntligen. Jag är inte gränser överhuvudtaget. Men det kanske kunde vara. Men...
Värt att tänka på.
Ja, det är så mycket förbud i Sverige redan nu. Och transporten kommer hela tiden något förbud. Att det, det är tillräckligt svårt tycker jag ändå att det...
Ja, det känns som att det har varit en del upp och ner i ditt liv.
Ja, det kan man då säga.
Det är det väl i
alla fall. Ja, det är väl säkert alla, men det är klart att ekonomiska biten har varit liksom största.
Utifrån men... känns det som att det bor en riktig känslomänniska i det. Är det så eller?
Ja, det kan man nog säga, ja.
Mm. Du har storstall ena dagen och lagt av andra och flyttat som sagt och bor det ett finskt vemod i dig eller kan man
ja, det kanske är det någonting ligger i mig.
Har du analyserat vad det handlar om?
Nej, det har jag inte väl egentligen. Oftast mår man rätt så bra ändå, att det får vara lyckliga de dagarna.
Du hade ett tungt fjol. Det var ett spektakulärt fjol,
det var det. Det var det.
Ja. Ja. Ska vi börja med utifrån med en stark ägare i ryggen så hade du fint 2014 med Solvato i Olympiatravet och allting såg toppen
ut. Ja, det var hästarna var verkligen på topp och så en alla mina styrningar och allt var där stolpe in att det var
en dröm.
Det kan absolut säga att som jag sagt att det hade svårt att tro att det här skedet i karriären och får man tag i sådana hästar. Det trodde man inte.
Nej. Men sen tar det slut. Det händer saker i början av året.
Ja, precis. Ja, men det är sånt sagt att som jag inte, det är så mycket spekulerat så det blir fel om jag säger någonting att det var tråkigt, men jag har kommit över. Ändå det är svårt, men jag har kommit över och ser fram emot att det lägger jag inte nu mycket energi på.
Nej. Hur är din och Bernts relation idag?
Ja, det vi pratade med senast i vilken dag var det nu. Och Vi har häst ihop, Naglund är ordat. Vi är vänner, men helst pratar vi inte om hästarna nu. Att vi har varit privata, vi har umgås i privat över 20 år. Att så är det.
Mm. Men nu, du kommer inte köra någonting mer åt det?
Nej, det verkar inte så. Vi kommer redan överens att när det var i förra sommaren, att jag sa att jag hade kunnat köra, men ja, de har varit bättre kuskar, det är så enkelt vi hör.
Mm. Är du en knepig person att samarbeta med, eller vad?
Nej, en tycker jag egentligen inte. Men nu kanske man har kunnat sen uppfatta vad vuxenmobbning är ibland, att så människorna har det. Men som sagt, det är inte så mycket du diskuterar om, att jag ser fram emot.
Mm. Och sen, men din pappa dör under förra året också?
Ja, det gjorde den. Att det, ja, det
hur gammal var han?
Han var 83.
Han var dålig länge?
Ja, det var han faktiskt. Det var riktigt krutgubbe och så. Men sen på slutet, det gick rätt så fort, att han in i organen slutade liksom fungera. Han hade inga cancer eller något sånt.
Nej.
Men helt enkelt, kroppen tog slut, att han orkar inte med. Att han är i alla fall en man som hade, jag har aldrig sett sån energi och liten gubbe, och eller hela sitt liv han har jobbat så hårt och prövat alla möjliga grejer och, som har försökt säga att det var tungt.
Mm. Hur nära stod ni varandra?
Ja, rätt så nära, men inte den tiden, man är inte sån, vad heter nu sista honom, men nu som nu tiden. Man håller sig väl lite sin kant i alla fall ändå, man är far och son. Och han hade ju väldigt svårt att glädja sig i mina framgångar. Han hade redan bestämt att det var inte bra att jag håller på med hästen, att jag skulle ha haft något normalt yrke.
Alltså.
Det var oftast han nämnde när det gick dåligt eller det hände något dåliga saker.
Alltså.
Men det var kanske, egentligen det var inte att han inte tyckte om mig eller något, men det var hans stil lite grann. Att, det var väldigt, väldigt sällan jag fick beröm. Och det är så pass länge sedan när jag köpte Cerberus i auktionen. Det var dyraste hästen i hela Europa det året. Och han hörde att jag hade köpt. Han sa, om dyra hästen aldrig blir bra. Det var liksom, man hade lånat pengar och köpt hästen. Att han supportade inte så mycket den gången.
Nej. Det låter som en klassisk far och son.
Ja, det kan jag tänka mig. Det är inte bara... Och sen jag hade velat ha syskon, men jag vet inte varför aldrig där, men vi har aldrig pratat om det, varför det inte var så. Det var kändes konstigt att vara själv, tycker jag.
Mm.
Jag har i alla fall glädat mig i liv så här länge, att det måste vara nöjd.
Din mamma, lever hon?
Ja, hon lever fortfarande. Att hon är
i KBO?
Ja, precis. Där utanför bor hon. Det är klart att det var tungt för henne länge. Men nu hon har kommit ett vis över och nu hon har fått nya kompisar. Det var lite jobbigt. Det var hon som tog hand om min pappa. Det var riktigt tungt för henne att sköta det. Nu hon har blivit mer aktiv och hittat nya kompisar och allt. Jag tycker det är bra att hon mår bra.
Har ni bra kontakt?
Ja, det har vi. Det hade vi med far också, att vi pratade minst en gång i veckan alla åren.
Okej.
Ja. Att det är inga... Jag kan inte knälla min uppväxt i alla fall. Men det är klart, jag har nog inte alltid gjort så rätt heller, att det är så konstigt att man är... man får lite... själv kan man säga, lite själv med... Men vi är människor, att det är fel kan man göra.
Vad tänker du på då?
Nej, inget speciellt, men
Och sen på sensommaren försvinner också ju din nära vän och följeslagare.
Ja, det var så tungt, och sen speciellt när han var så sjuk så länge. Och sen fick alla cancersjukdomar, så han fick hjärnblödning halvår innan han dog. Det var så orättvist att det finns inte, att jag led verkligen med honom.
Kulan, ska vi säga, att vi pratar om Torbjörn
Karlsson. Och 28 år, vi omgicks princip varje dag. Princip. Ja. Och han har varit min bollplanka och hjälpt och alltid ställt upp. Och att det kändes väldigt tungt. Det var...
Mm. mycket...
Och det är sen jag tänker så mycket på honom att det är väldigt varje dag princip. Ja. Att vad hade kulan nu sagt och vad hade jag gjort? Så att det känns väldigt, väldigt konstigt.
Ja, du saknar honom?
Mycket. Mm.
Hur skulle du beskriva honom?
Ja, en viss snål man med en god hjärta. Ja. Att ibland blev vi ovänner, men det, sen, det gick över bara några minuter alltid. Feeling för hästarna, och sen han var överlägsen skriva tavlan när träningsschemat, och han kunde det och det blir alltid rätt, och sen bra feeling för hästarna, och han märkte om det är något fel och allt när vi körde fot, och sen han visste att nu den är bra, den var bra också om man körde jobb med någon häst, som han märkte att det var, han hade feeling för det och sån intresse, sportintresse och speciellt hästar. Men han visste allt om alla sportprincip. Att det var inte bara hästdiskussioner, vi diskussionerade hockey och fotboll och skidåkning och backhoppning. Han, genom mig sen, han blev intresserad det också.
Okej. Okay. Mm. Det kanske inte är så många som känner till honom, men det känns som att det var en fantastisk profil också.
Absolut. Och sen han gjorde alltid som mig, han hade så roligt i snacket att han gjorde alltid mig gott humör om jag var något, att han hittade på någonting alltid som han kunde dra något roligt, och ofta vad han berättade och sa att det blir så roligt, inte var vanlig sak, han kunde berätta det så att det blir så roligt, och det är klart det höjer stämningen, speciellt i travstall. Och tjejerna kan vara lite sura med andra, men kulen går det alltid lätta stämningen att det blir bra till slut. Att, ja, det är inte bara jag, det är alla som saknar. Mm. Han kunde berätta historier.
Har du någon kulan anekdot där som var typisk för honom? Finns det någon?
Nej, det kommer jag inte på nu faktiskt. Nej. Men det var
härligt. Ska man beskriva hans humor? För den var ju...
Ja, den var så rolig. Han var så rolig att det bara för vanlig enkel så han kunde säga att det blev roligt.
Ja, ni träffades under Kalmartiden eller?
Ja, Kalmartiden träffades. Han jobbade hos Magnus Angren. Vi var liksom arbetskamrater från början.
Och sen hängde han på där hela...
Ja, det kan man säga. Han var en period hos Börje BS. Jobbade han också. När jag flyttade hit, då flyttade han inte med, men sen han, några år efteråt, sen han flyttade hit. Mm. Jag hade ingen sån möjlighet att anställa honom, så jag hade bara några hästar här från början.
Ja, just det. Det blev väldigt tungt här ett tag, men så mitt i den vevan får du ju fram ett stor dag som förvaltar du ett nyförvärv som heter Som Summit. Vad går du beskriva, vad hon betyder i den vevan?
Ja, det var helt otroligt, och samma vevade också Loverface. Han levererade precis när jag var mest ledsen, då sprang han sina bästa lopp princip. Ja. Ja, men det är samma video. Men det är klart, jag hade pratat med Kajan att han sa, och Sten och Jansson, de sa att det är bra häst i dig. De var säkra på att det skulle gå riktigt bra, inte kanske så bra, men han sa hästen är fin. Mm. Och sen, ja, jag tränade på och allt flöt som ska, vi körde lite John Longs, han kom också, hon hade vilat länge, och att jag fick börja från början. Sen började jag göra jobb och allt, hon skötte sig allt bra. Och sen jag tänkte att vad heter nu, hon hade lite dålig med poäng, och sen från början att vad ska jag starta nu henne, och sen när jag hade så på Jägersson lopp, och jag tänkte att det kanske inte blir fullt att hon kommer med där från tillägga, och sen jag körde till Åby, jag tänkte att en gång jag hade sökt, men körde jättelångt banjobb med, och sen jag åkte precis, kan det vara 8 dagar eller 9 dagar innan tänkte tilltäckte starten, och banan var jättemjukt, djupt harvat, och det var för sig bra för henne springa så mjukt och fint, och ensam körde och långvagn, och jag släppte av och smackade en gång när jag vände upp 2-1, och det gick fotare och fotare, och jag behövde inte, jag tänkte klockan, det måste vara någon fel på klockan, det går inte, den här banan springer så här fort, att jag i princip kan man ha sagt att jag inte kört någon häst någon gång långvagnsa fot. Att hon gick under 18 i den här långvagnen 2-1, och det var liksom spända linjer. Det förstod jag att det här var något Men jag var fortfarande lite orolig. Det kändes inte att det gick så fort. Ja. Jag tänkte det är fel på klockan. Att det så här fort,
en klassiker, att det är fel på
det. Ja, men då visste jag att det här kan nog.
Jag var faktiskt på Jägersro den där kvällen. Det är nog ett av årets bästa travupplevelse faktiskt. Ja. Det var något alldeles...
Ja, det bara flyta. Hon spär spring.
Ja. Vad betyder den där storchampionatsdagen?
Ja, det var helt... Ja, det var så skönt att det är... Det går inte riktigt beskriva och sån publikstöd och allt och kollegor och vänner och...
Ja, för du hade en helt travnation bakom dig.
Ja, det kändes så att... Och till och med Kari i Finland där, han hörde det, han grät i Kari Lärdekorbi grät på tvn där.
Att det var så.
Det var, rörde många.
Ja.
Ja, det var helt underbart att det lever jag så länge jag lever, i alla fall den upplevelsen. Det kanske kommer förhoppningsvis flera sådana, men det var väldigt, väldigt speciellt.
Är det det största? Liksom?
Ja, det tycker jag.
Ja. Vad var det som gjorde att folk stod bakom dig?
Jag vet inte, kanske förstod mitt livs situation, att det har varit jobbigt och allt. Ja, det var så mycket på en gång. Det är klart, det många människor förstod och kunde sätta sig i min sits.
Mm.
Att det var...
Var du spänd den dagen? Liksom? Kände
inte,
du att du...
inte speciellt. Jag faktiskt jag har så tilltro hästen att hon är så trevlig att jag tänkte att allt kan gå fel i travlopp. Men det är alltid enklare, okomplicerat häst. Och jag visste att formen satt där och jag tänkte att bara hålla i dig nu. Att...
Det var så du kändes på
förhållandet? Ja, det var många lopp som jag varit nervösare än det loppet faktiskt. Okay. Men... Ja, jag kände mig stark och hästen kände stark och jag visste att jag hade gjort allt att den dagen rena värmen i mig märkte att nu är det ingen kan jag skylla på att om någon är bättre den tycker jag mycket att göra åt men jag har gjort allt och hästen gör allt.
Är hon helt okomplicerad liksom?
Tycker jag.
Det finns ingen galopp i det?
Nej.
Hello.
Nej, ingenting. Mm. Fin köra, pulla aldrig.
Jag har förstått att det var du som föreslog Jon Walter Pedersen som sportchef.
Ja, det stämmer.
Mm. Vad såg du i honom?
Ja, det är, vad heter nu? Han hade varit så många år ordförande i tränarförening. Och jag märkte direkt att han har potential på det här. Han är aldrig så engagerad och intresserad just av de här frågorna. Så tror jag att det är viktigt också att om man blir sportchef. Att han kan spotten... Och sen administrationen, allt, han var jätteduktig, det märkte jag på en gång.
Mm.
Att det var direkt första fall, eller när jag ringde till vad heter nu Mats-Ola Palm som var ordförande, att jag sa nu har jag hittat. Och det, i alla fall, jag är nöjd, det tror jag, de flesta är nöjda honom.
Mm. Du var inne på Kari där, ni hade ju samarbete under några år också.
Ja.
Hur många år blev det?
Ett och ett halvt.
Det var inte längre, så.
Nej, det var det inte. Och det är faktiskt ångrar jag mig mest i mitt liv. Det var jag som till Kari. Det klart att det var mycket att göra. Men det var roligt och hästarna gick bra. Men jag tyckte jag känner för dåligt. Jag hade precis varit Serber och så Conny att jag hade bra ekonomi. Och sen det här, när vi delade efter första bokslutet, jag tjänade 1 miljon, vad heter det nu, brutto. Och jag tänkte, det var väl dåligt. Att det var så korkat, jag trodde att här ska det vara, precis, att det var ett jättebra lön. Och nu sen att jag får skylla mig själv att det är det största misstaget som jag har gjort med ett liv. Att jag är säker på att vi kommer överens, alla säger att det var inga problem, kommer jättebra överens. Och jag trodde jag hade varit popstall fortfarande om jag hade inte hoppat av på att mitt lathet. Ja, det tror jag. Kari hade varit här, han hade varit i Finland och på tv, men det är bra för att han är där, han gör i alla fall bra PR i Finstrav och det kanske behövs. Att det, kanske, det var det bästa här, så här, men jag var säker på att vi hade fortfarande haft.
Ja.
Och det ångrar jag mig, jag har ångrat mig många, 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 många gånger.
Är du lat? Eller?
Ja, det här fallet tyckte jag att det var för dåligt betalt, så mycket att göra, men... Och, Nu får man jobba mycket mer och i mindre. Men det är klart att mig har aldrig varit liksom pengar, någon drivkraft så. Att det är bra att det finns och att jag kan göra några saker, men jag behöver inte ha miljoner i banken eller köpa finaste bilar eller hus eller någonting. Att det är inte alls den typen. Så det är, jag är lik min farfar, att han hade inte så stora ambitioner. Och jag vet inte dåligt eller bra, men jag har inte som sagt att jag måste ha båt eller finaste hus eller finaste bil eller miljoner på bankkontot.
Men det var ju den vevan också som du kändes less på travet.
Ja, precis. Det var så också att Conny sen började springa jätte.
Nobel,
och sen äntligen när jag skulle gara, jag fick hyggliga hästar, hyggligt, men hela tiden det gick minus, att hela tiden när man Conny spände pengarna fick jag stoppa i, vad heter nu, i rörelsen.
Mm.
Att det gick inte alls ihop med Conny sprunget. Jag tänkte, det här kan jag inte hålla på, att något roligt man kan göra hästens pengarna istället för att bara lägga in rörelsen. Jag tänkte att gör break och det är det bästa som jag har gjort, kan man säga. Att det var nyttigt ändå, man var det glatt, hade jag lite ledarproblem och allt sånt, att men det rätta till sig det.
Ja, hur är det med allt, dem nu?
Ja, det är bättre.
Inga bekymmer?
Inte mycket, men lite är det, men inte alls samma omfattning som det var innan. Det var bra, så det var väl 1,5 år sedan. Jag hade hästar hos Åke och Flemming, då var det några hästar som jag inte kunde sälja. De var rätt så bra att jag följde travet hela tiden och spelade lite grann, och det var roligt. Liksom följde lite med, och jag är ingen spelare överhuvudtaget så intresserad, men det var roligt.
Publik ett tag, helt
ja, bra. det tycker jag.
Mm. Men vad var det sen som hände? Var det kom suget tillbaka? Eller var,
ja, det var så att jag träffade sen Beata, och hon verkade så intresserad. Jag tänkte, okej, jag kan väl hjälpa henne komma lite igång. Att, annars jag hade inte träffat henne. Det här, jag vet inte hur länge det hade varit break.
Nej. Men hur, du har gnista för dagen liksom, för travet?
Ja, verkligen. Verkligen har jag. Det är så trevligt att fortfarande får jag kick när hästen gör bra, går bra i träningen och sen levererar bra i tävlingen. Nu behöver jag inte vinna, men bara känna att nu det här var bra. Det känns riktigt, riktigt bra.
Mm. När fick du kicken senast, tycker du?
Och Fredrikos nu,
ja,
där
i lördags.
Nej, och det är med, men ännu mer där i Momarken som hon han spotar.
Raketspotar.
Ja, det känns häftigt.
Allt
och Roses Glory är min favorit också. Hon ger mig kickar när hon är på humöret och sen hon springer. Det, hon är snabb i benen och det är mysigast.
Mm. Alltid tänkt på det nu. Är det inte roligare att vinna lopp när man spurtar bakifrån och hinner dit?
Ja, det är det. Men det är svårt att vinna den vägen, tycker jag. Tycker jag. Det är så jämna och bra många hästar att man måste vara där framme nästan på
men en gång. Blir man mer tillfredsställd? Liksom.
Ja, det är klart. Det känns bättre när det blir så.
Ja. Bor du inne i Göteborg eller?
Nej, jag bor i Mölndal eller Kållered utanför. Okay. Jag har 10 minuter, knappt 10 minuter till jobbet.
Med bil? Och...
Ja. Mm. Ja, jag bor jättebra, trivs bra. Jag har bott 15 år i samma hus.
Okej. Okay. Hus, ja. Villa alltså?
Ja.
Mm. Du har förstått att din hund Gibbs har stor plats?
Ja, det har jag inte varit speciellt hundmänniska. När jag var liten, då hade min pappa hade mycket jakt. Vi hade jakthundar alltid. Jag hade jättebra kontakt med hundarna. Och jag hade en gång tidigare en sån... som träskällare, finsk, vad heter det nu, spets heter det väl, sånt som skäller mycket. Jag hade mina farbröder hade en kod och där hunden var där, att varje helg jag var där och tog hand om hunden, att det tyckte jag om. Men nu säger jag att utan hund säkert 40 år. Men nu sista 5 åren är det faktiskt jättetrevligt, att vi går mycket och gör mycket, och det är faktiskt riktigt terapi. Jag trodde aldrig jag skulle ha så roligt med en hund.
Ja, okej. Okay. Vad gör han med dig? Liksom?
Ja, vi promenerar överallt. Och sen, han är min kompis. Och han, jag gillar hunden faktiskt, verkligen.
Vad är det för sort?
Han är chihuahua. Chihuahua.
Okej.
Okay. Sån långhår.
Just det. Mm. Vad har du för hästar med nu i stallet som du nämner som Samuel såklart och Roses Glory här?
Den är intressant. Bakom? Den Southwind Mozart som kom i vinter eller sen hösten från Åke.
Just det.
Ja, han är 4 år efter Marcel Hill och tjänat 2 miljoner och gått 10. Han har väl gått att det flöt bra från början, men sen han fick sån unghästskar kan man säga. Fick vad heter nu Harhas. Att det har varit lite nu käppar i hjulet att jag hade tänkt kungapokalen han är anmält och sprintermästaren att jag tänkte pröva kungapokalen att men det är nu inte säkert hinner han bli klar för det, men han i alla fall nu börjar träna igen för fullt att och det verkar bra och den här skadan ska inte vara så allvarlig tycker man att när det är åtgärdat. Att...
Ja, en kapacitet för...
Det känns så. Det är busig häst och lite jobbig att hantera, men jättetrevligt att göra. Att, det kan vara att borde vara någon, i alla fall komma till någon final, tycker man. Att han har varit knäppet under de bästa i USA. Att, sista starten han sprang mot Pinkman, han var 5, gick 11 blank till 1000 meters sprang. Mm.
Har du några andra intressen sådär som du nyttjar?
Nej, nu har det varit lite hockey här. Det följer allt sportprincip i tv så mycket jag hinner och orkar. Men nu har inte varit så mycket på hockey. Jag vet inte, det har varit så speciellt mycket att göra tycker jag nu. Att jag i princip varje dag kör någon häst i alla fall. Mm. Och sen resa har jag gjort förut, men nu har det inte blivit. Jag tycker jag har varit alla platserna i världen som jag hade velat komma. Att nu det har jag inte haft så stor intresse att åka något långt heller.
Ja, är ditt favorit mål som det var?
Ja, det var det bästa stället jag har varit på Hawaii. Okay. Det tyckte jag om.
Okej. Okay. Vad var det?
Det var så lugn och fina stränder och trevliga människor och det tyckte jag mycket om faktiskt. Ja. Ja, det är många andra för sig med. Och nu jag tycker det finns varierande.
Okay. Ja. Har du någonting som du skulle vilja till sist här tipsa lyssnarna om, något att rekommendera?
Ja, men det är det som jag tycker det är, människorna ska vara, de är för feg att ta sånt break som jag gjorde. Att det tycker jag att det alla människorna gjorde mitt i livet som break. Ja, det är bra och själ och kropp och sen det tror jag att sen man är ännu mer på hugget när man börjar jobba igen. Att det tycker jag att människorna ska utnyttja den möjligheten om man bara finns möjlighet att göra sånt. Som sagt, att man hade sen gjort allt vad man hade velat göra och sånt. Att break i mitt i livet, det är min tips.
Mm. Bryta vardagen lite grann.
Exakt. Ja. Lite längre tid än 5-6 veckors semester, att ta ett år. Ja. Eller halvår i alla fall. Ja, det gör det för nytta för alla människor.
Vad gjorde det med dig mer än att du
det tycker jag att det var så helt underbart. Och sen jag var OS i Turin och sen jag var alla möjliga sporthändelser. Och sen, ja, det tyckte jag, det trivdes jättebra. Mm. Och det var mycket mer motion och allt möjligt. Han med göra sådana som man hinner inte varje dag.
Nej. Rensa ur kropp och huvud.
Ja, det var helt underbart. Va? Mm. Ja, det är det bästa jag har gjort. Alla. Mm.
Det var ett bra tips. Det var roligt det att du ville vara med.
Mm, tack.
Tusen tack.
Tack. Tack själv. Tack.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.